Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tisdagar betyder att man vill bara hoppa från trean, men innan man gör det så lyssnar man på ett avsnitt av Brända kakor. För dig som inte har lyssnat på kafferepet förut, lyssna inte på det här först, utan gå in och lyssna på ett riktigt kafferepet avsnitt, så slipper vi behöva förklara.
Det här, ja, det här är för de invigda, de som vet vad vi håller på med.
Det är de som är hockeymålvakterna som kör utan hjälm.
Ja, sittliften upp i röda backen direkt bara, vet du.
Och så åker du baklänges ner. Ja,
utan skidor.
Ja,
här kör vi.
Skit ner. Här kommer första brända kakan. Min mördarmormor Yvonne. Hej bästa brända kakor. Tack för en bra podd. Jag är en väldigt färsk lyssnare, men har snabbt insett att jag nog har en historia eller två som kan tänkas passa här. Därför kommer mitt första bidrag. En historia om min absoluta favoritperson i hela världen. Min John Silver utan filter mormor Yvonne. Lite bakgrund. Min mormor har alltid varit fantastisk mot oss barn och barnbarn. Men i övrigt är hon en riktig kärring. Som namnet antyder så är Yvonne en rökande kaffenarkoman utav rang. Hon är en bitsk jävel som har starka åsikter om det mesta. Några av hennes hjärtefrågor är att alla med mer än 3 barn borde tvångssteriliseras och dessa människor är lata och arbetsskygga. Man kan bara skriva om det till att hon är rasist också. Ingen krydda borde vara tillåten vid matlagning förutom salt. Som sagt, rasist. Ingen kar kan vara snygg och rik utan att vara åtminstone lite homosexuell. Ja, med Saja Hallberg. Yvonnes favorithobby är att sitta på sin veranda med en kaffe i ena handen och en John Silver som hon har nytt bort filtret på i andra handen, samtidigt som hon häcklar de människor som rör sig i grannskapet. Hon är en kvinna som har många åsikter och många människor. Min mormors starkaste tyckande handlar om hennes hat gentemot en grupp människor hon antagligen skulle massavrätta om hon kunde.
Aj, aj.
Samhällets avskum. Den grupp av människor som har så svagt sinne de inte ens duger som kattmat. Nämligen människor med missbruksproblem.
Ja.
Oh, wow. Den här historien handlar om en av många gånger en stackars missbrukare råkat hamna i konflikt med min mormor. Förra vintern ringde min telefon redan 5:30 på morgonen. Min mormor hade precis kommit hem från 8 veckors behandling i Umeå då hon fått cancer. Så när telefonen ringde så blev jag såklart lite rädd att det skulle ha hänt mormor något. Jag svarade med ett oroligt, hallå? Till svar fick jag i viskande ton, du måste komma hit. Jag tror att jag har mördat en narkoman. Jag trodde att mormor hade blivit lite lullig i skallen av behandlingen, så jag ställde inga följdfrågor utan satte mig direkt i bilen och åkte den korta biten till mormor. När jag körde gatan fram mot mormors hus såg jag något märkligt på baksidan av huset. Ur mormors vardagsrumsfönster hängde mormor och nedanför henne på marken låg en stor svart klump. När jag har klivit ur bilen och sprungit runt till baksidan fick jag se vad som egentligen hände där bakom. Utöver fönstret sträckte sig mormor med en hemmagjord PET-anordning gjord av hennes käpp, tejp och ett skohorn i andra änden. Vänta, PET. Vad är en petanordning?
Petanordning.
Petanordning, jag tänkte som petflaska. Ja. Hemgjord petanordning, gjord av hennes käpp, tejp och ett skohorn. I andra änden av petanordningen låg en stor man med ansiktet nedåt i snön. Iklädd en svart morgonrock och svarta armékängor. Med en cigg i ena mungipan nickade mormor mot mannen och förklarade att jag skulle kolla om den levde. Jag satte mig ner på huk. Den väldiga kroppen rörde sig med andetagen. Han måste vara avsvimmad, tänkte jag. Jag skakade försiktigt om mannen sina axel och sa: Hallå, mår du bra? Fick jag som svar. Förvånad tittade jag först på mannen och sedan upp mot mormor. Han lever? Sa jag till mormor med en tydlig tveksamhet i rösten. Då så, sa mormor medan hon tände en ny cigarett. Då slår jag på en kanna kaffe. Du ska väl ha en kopp? Fortsatte mormor medan hon vände på klacken och gick in i lägenheten. Jag tittade ner på mannen igen. Vad fan är det som händer? Tänkte jag för mig själv. Plötsligt började mannen sakta, sakta röra på sig. Huvudet som legat rakt ner i snön började vridas åt sidan. Ett panikslaget öga såg upp på mig från snön. Har hon gått? Väste den enögde mot mig. Ja. Den väldiga mannen började resa sig. Han ställde sig upp och borstade av sig snön och började jogga därifrån utan att se sig om. I efterhand tänker jag att jag borde ställt fler frågor. Ropat efter mannen, ringt efter ambulans. Men nej, jag stod där som ett fån och kollade medan han klumpigt joggade iväg i den knähöga snön. Väl inne hos mormor satt vi oss ner med varsin kopp kaffe och mormor berättade vad som hade föranlett detta spektakel. Hon hade som vanligt denna morgon suttit i sin fåtölj i vardagsrummet och tittat på Morden i Midsommar med morgonens första kaffe och sig när hon plötsligt hörde ett litet bonk bakom sig. Den lilla smällen följde sedan av fler så smällar som ökade i styrka. Mormor vände sig om. Bakom sig hade hon ett fönster och längst upp i fönstret såg hon ett par kängor dingla omkring. Någon satt i fönstret på våningen ovan och dinglade med benen så att rutorna skallrade. Min mormor insåg att det inte var vilken någon som helst. Det var en knarkare. I lägenheten ovanför bodde nämligen ett par pensionärer som mormor tyckte mycket om. Någon min mormor inte var lika stort fan av var parets hemmaboende 40-åriga son Johan. Han var missbrukare och en av de personerna i grannskapet som brukade ta omvägar för att slippa möta min mormor när hon satt ute på verandan. När mormor såg narkoman Johan stövlar i fönstret blev hon förbannad. Citat: Dumjäveln hade ju kunnat spräckt fönstren. Hon öppnade fönstret och ryckte lätt i ena stöveln och ropade: Hör du det? När hon inte fick någon respons av samhällets avskum blev hon rosenrasande och utbrats: Nu jävlar! Samtidigt som hon ryckte en gång till det hårda som hon kunde. Detta resulterade i att narkoman Johan, som antagligen var hög som ett hus, tappade balansen och föll rakt ner från fönstret från andra våningen. Min mormor visste inte om han hade brutit nacken och dött eller bara svimmat och därför skapat en liten anordning som kunde peta på mannen och kolla efter. Narkoman Johan hade antagligen legat kvar av ren skräck för att kärringen skulle komma ut och avsluta jobbet om det visade sig att han var vid liv. Detta var inte min mormors första eller sista möte med narkoman Johan. Bara några veckor senare ringde hon och berättade att hon hade petat in en fårskinstoffla i Johans avgasrör. Men det är en annan historia. Alltså. Tack och hej. Vilken jävla kärring.
Alltså. Fast han verkar också skitjobbig. Förstås.
Men skitjobbig, han kanske rökte lite gräs.
Alltså, och så sparkar på hennes fönster.
Ja, men då fan, är det någon som undrar min fönsterruta, då ska skiten dö.
Inte dö.
Jo, men hon hade... Ja, men det var ju det.
Men hon var ju ändå väldigt likgiltig inför om det skulle bli så. Ja, nej, nej, alltså verkligen. Två jobbiga människor möts.
Du kan alla komma hit och kolla om han är död.
Ja, kan du komma? Jag når inte. Så jävla dum. Okej. Okay. Till allmän beskådning. Hej Kafferepet och tack för en podd. Jag är ny lyssnare till er podd. Ny men både road och imponerad. Den som tipsade mig om er podd är min lillebror. Och då tycker jag inte att det är mer än rätt att han själv blir föremål för mitt första inskick. Denna historia utspelar sig i Tokyo. Tänker att det är tillräckligt långt bort för att slippa omskrivning. Annars får ni väl säga att denna historia utspelar sig i en enorm japansk huvudstad. Så fattar nog ingen exakt vad som menas. Min lillebror, vi kan kalla honom för Kristoffer, till stor del för att han heter det, hade precis tagit en lång flygtur via någon mellaneuropeisk stad hela vägen från Göteborg till nämnda japanska metropol. Väl framme i stan hade resesällskapet gått på restaurang när min bror kände sig nödgad att uppsöka toaletten. Det ska nämnas att Kristoffer inte alls är obekväm med att gå på allmänna toaletter. Tvärtom. På den sunkaste hak kan han vara borta i timmar. Fan vet vad han gör, men han lyckas alltid få tiden att gå. Så även denna gång. Såklart i Japan är det otroligt att gå på toaletten. Vad fan man än är.
Mm, det är en dröm.
Ja, det är verkligen. Men allting har en ände. Och efter en bra sittning var det dags att avsluta toabesöket. Jag vet inte hur mycket ni känner till om japanska toaletter. Jo då, nej, men jag känner till. Men det finns ju en schablonbild av att de är oerhört avancerade. Så även denna. Så avancerade att det var svårt att urskilja vilken av alla knappar och vred som skötte själva spolningen. Vilket efter en stund började bli en liten huvudvärk för min kära bror. Toaletten var nämligen utformad med en liten inspektionshylla där leveranser så att säga mellanlandar innan de spolas ner.
Ja, det här är ju en klassiker.
Så min lillebrors långflygningstarminnehåll låg för öppen ridå. Både visuellt och med doft. Och han började allt mer febrilt trycka på olika knappar för att få till en spolning. Vad han lyckades få till var stämningsbelysning, fågelkvitter, små pruttljud och en liten fontän. Men ingen spolning. Till slut fick han ge upp. Han öppnade dörren och mötte en nödig liten japan som tryckte sig förbi honom in i båset. Det sista min bror säger innan han stänger dörren bakom sig och lämnar japanen åt sitt öde och det transeuropeiska lasset var förlåt. Sen försvann han ut i natten. Med vänliga hälsningar. Best regards.
Och gud, jag trodde att det skulle vara den klassiken. Now look.
Ja.
Ja, var så glad att inte... Jag bara, men fan vad gött att han ändå...
Men till slut hittar man det ju. Men man får ju ofta leta.
Man får ju bara liksom börja längst upp till vänster.
Ja. Ja, ja, visst. Det är bara att köra på.
Men vad glad jag blev att det inte var en omskrivning av den klassiska... toaletten går ut och spola.
Mm. Men den är bra, det är en bra historia.
Ja, det är en bra historia. Now look.
Här kommer den sista. Arabian Night. Hej kaffereppet. Inför nyåret kompletterade jag över mina nyårslöften och mål med 2024. Efter att ha lyssnat igenom nästan hela er fantastiska repertoar av missöden, pinsamheter och eskapader är det inget annat än rätt att även jag drar mitt strå till stacken. Så här kommer min historia till lika nyårslöfte till mig själv. Historien beskriver inte bara en av de bättre semestrarna jag upplevt utan även något som jag tror jag kan, som kan göra mig helt unik. Bra läst. Historien iscensätts i Nordafrika, närmare bestämt Marocko.
Mm.
Konstellationen för detta resmål är jag själv, min mamma och stora syster. Mamma och stora syster tillsammans med våra bästa familjevänner med tre barn och slutligen en gemensam vän som också kommer från Marocko. Låt oss kalla honom Alex. Han skulle även guida oss i vår resa och visa oss till de bästa ställena och samtidigt se till att lokalbefolkningen inte skämmade oss. Nåväl, semestern började på den plats Churchill beskrivit som Saharas Paris. Marockos kulturella huvudstad Marrakesh. En stad av ljud, färger och dofter. När vi vandrade genom de trånga gränderna i Medinan omslöts vi av ett myller av liv. Marknadsstånden dignar av kryddor, saffran och kanel doftar i luften blandat med sötma från färska dadlar och mynta. Färgstarka tyger hänger från varje utspridd vinkel och skinande lyktor i alla former och storlekar reflekterar stadens pulserande energi. Helt enkelt en otrolig stad där varje sinne engageras och staden förför en med vibrationer av energi som både är uråldriga och sprudlande nya. Min tillvaro var kort och gott som en bal på slottet. Alldeles, alldeles underbar. Men denna tillvaro skulle snart genomgå en metamorfos och istället göra min tillvaro till en mardröm. I alla fall tillfälligt. Efter ett par dagar i Marrakesh ska vi nämligen bila genom Atlasbergen för att sedan fortsätta vår resa ut i öknen. Här kanske ni tänker att vi ska resa bekvämt i fyrhjulsdrivna suvar med AC. Icke. Alex, som var betydligt mer kostnadsmedveten, hade hyrt två Peugeot modell 206. För de flesta av er kanske detta inte säger så mycket, men det är förmodligen den minsta modellen där man måste vika framsätet för att nå baksätena.
Sån hade min mamma cabriolet. Mm. Sån hon kvaddade när hon kvotade ur på Micke Nyqvist.
Ja, så kan det vara. Här skulle vi spendera hela morgonen, dagen och kvällen genom Atlasbergen tillsammans. Alex kör försiktigt och bilen slingrar sig uppåt längs de smala serpentinvägarna. Utsikten är visserligen andlös, men i bilen råder det kaos. Jag sitter trångt i mittensätet där bak, händerna desperat utsträckta mot handtagen i taket för att få någon form av stöd för då armarna inte får plats in till kroppen. Min syster sitter bredvid mig och atmosfären är minst sagt spänd. Varför? Jo, för hon har drabbats av mensarnas mens och min blotta existens är en fruktansvärd förolämpning. Likt en fullmåne som förvandlar man till bestialisk varulv hade tiden på månaden kommit då min älskade syster förlorat all välmening för att istället ersättas med rent hat.
Ja, för fan. Och var i Marocko då också? Ska tappa det fullständigt.
Hennes ord blev som ett gift, destillerat av år av förakt. Hennes rörelse utfördes med skrämmande auktoritet och hennes blå ögon är nu istället glödande, rovgirigt röda. Varje oavsiktig beröring från min sida möts med en omedelbar vass armbåge i sidan tillsammans med en förelämpning bara ett syskon kan ge. Smärtan och irritationen är lika påfrestande varje gång och en påminnelse om min trånga situation. Det känns som att varje kilometer framåt är en evighet av obehag. Min situation för tankarna till Jesus och att det är så här han måste ha känt när han bar sitt kors för att bli korsfäst och till sist mötte sitt öde med ett spjut i sidan. Familjevännens son sitter på min andra sida. Han har i hela sitt liv lidit av reumatism och klagar ständigt över sina värkande leder. Hans stön och suckar fyller kupén, påminnande om bilens skumpiga framfart och de ojämna vägarna. Det verkar som om varje gupp och kurva gör hans lidande mer påtagligt. Och som om det inte vore nog tycks någon i bilen ha problem med magen.
Nej.
Helt plötsligt fyller en omisskännlig odör snabbt det lilla utrymmet och det finns ingenstans att fly. Någon har släppt sig med en domkraft. Det är nästan som att den får en fysisk närvaro. En sjätte passagerare som gör sig påminn med sin syrliga, nästan kemiska stank. Det är varmt. Ingen AC och svetten rinner. Man kan smaka stanken i luften. Luften i bilen blir tung och stillastående. Mättad med den mest oönskade odör. Min syster är snabb med anklagelser och hot mot mig. Till och med min mamma, som vi kan kalla Annie, som sitter i framsätet, ansluter med något i stil med: åh för fan, det här är faktiskt inte schysst. Du måste försöka hålla dig så att vi andra inte ska behöva lida för det här. Jag gör mitt bästa för att försäkra dem om att det inte var jag, men möts av fler anklagelser. Alex som kör bilen är den enda som kommer till undsättning. Han säger: jag hörde källan till stanken. Det kan varit Annie som släppt sig. Min mamma, som kan vara en mycket pryd kvinna, hymmar bara och tittar ut genom fönstret. Bilen fortsätter sin skakiga färd genom de hisnande bergsvägarna i total tystnad. Jag kände en tacksamhet för Alex, men också sympati då det var Ramadan och Alex är muslim. Så det enda han fått smaka på under hela dagen är min mammas gasläcka. Tiden går och vi anländer till vår destination flera timmar för sent. Mörkret har lagt sig och vad som väntar oss är 2 timmar på ryggen av dromedarer ute i öknen för att ta oss till de tält vi ska sova i. Även detta moment är inte utan komplikationer. Sadeln på min dromedar är alldeles för långt fram. Eller liksom framför pucken så att spännena över sadeln, som jag förstår ska gå runt ljumskarna, nu istället går likt en string på dromedarens ädeljuveler. Jag känner mig mycket obekväm och dromedaren, den stackaren, skriker i elände.
Nämen.
Jag tycker att vi pausar historien här och låter Johanna djurläte experten Vagrell imitera en dromedar.
Va?
Har jag... Bra! Efter att våra...
Perfekt.
Efter att våra guider spänt om dromedarens sadel kan jag nu på riktigt njuta av min tillvaro. Skymningen har kommit och gått för att introducera natten som omfattar öknen i ett totalt mörker. Ett oändligt svart sammetstäcke som sträcker sig över den karga och vindpinade terrängen. Stjärnorna tänds en efter en, till en början blygsamt för att snart explodera i en glittrande fest av kosmisk prakt. De lyser med en klarhet som bara kan upplevas långt borta från stadens ljus. Varenda en fungerande som en påminnelse om världens vidsträckta mysterier. Jag rider längst bak i sällskapet och mörkret gör att jag inte kan se dromedaren framför mig. Jag känner mig helt ensam. Endast avlägsna ylande från vildhundarna gör mig sällskap. Det är också nu som min tonårshjärna kickar in. Jag tänker att vore det inte helt sjukt om man runkade nu?
Nej! Nej!
Undrar om någon någonsin har gjort det förut i denna miljö, i denna situation? Tanken av att vara en unik onanist var för lockande. Jag drar ner byxorna så gott det går i sadeln och gör min grej. Vi behöver inte gå in på detaljer, men väl färdig känner jag att denna gärning är bara för sjuk och unik. Lawrence of Arabia kan slänga sig i väggen. Vi kommer till slut fram till de tält där vi ska spendera natten. Hungriga fyller vi våra magar med lammgryta och mynta te för att sedan lägga oss i tält eller plädar utomhus. Jag valde det sistnämnda för att kunna somna under stjärnhimlen. Min mamma däremot valde att sova i tält tillsammans med min syster och pappan i den andra familjen. Under natten vaknar min mamma av att hon måste kissa. Självklart vågar hon inte gå ut i natten själv i rädsla för att bli uppäten av vildhundarna. Lösningen? Hon väcker min syster som jag bara kan anta skulle få agera lockbete vid en sån situation så att hon själv skulle kunna fly. De tar sig inte långt och min mamma utför sina behov. Dagen därpå frågade pappan i den andra familjen om vi kunde sova något. Givet att det hade regnat under natten. Jag och de andra som sovit ute försäkrade om att det hade det alls inte gjort. Min mamma hade alltså smekt tältets ytterkant och kissat på tältet precis över hans huvud och väckt honom. Givet hur generad och rödsprängd mamma blev i detta tillfälle tog det inte lång stund innan vi alla insåg vad som hade hänt till allas nöje. Men min stund i natten, den fick förbli en hemlighet. Till nu, vill säga. Tack för en glimrande podd, fler historier kommer.
Det var ju jättebra.
Vilken jävla...
King.
Det är så
ovänt.
Ja, men den är perfekt. Det är så mycket liksom utsmyckningar och sen så bara, tänk om man skulle ronka lite. Kanon i
stora björn. Jag tappar tron på mänskligheten.
Men han är tonåring.
Jag vet. Alla skulle tänkt samma sak. Men då tro... Att man är den första som har fått den tanken är ändå
just den här som en mänsig syrra, en äcklig fisande morsa. En reumatistisk vän i familjen.
Liksom, hur ska jag kunna stå emot alla dessa frestelser?
Nej, exakt.
Hörrni, det var det vi hade. Lyssna igen på fredag, då är det kafferepet. Tack Johanna Hurtig-Wagrell, tack Albin Sormann Olsson, tack Daniel Aldermark på One Touch Edit, tack Fia Lohanström som är redaktör. Jag heter Nisse Hallberg. Hej!
Hej!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.